Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Här pratar vi om statens roll i samhället och hur det är att jobba i staten. I måndags presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den så kallade vårändringsbudgeten. Den stora statsbudgeten för 2024 lades ju i höstas. Men sedan görs varje år justeringar i budgeten på vårkanten. Och regeringen kan då skjuta till mer pengar till olika områden. Till exempel kan myndigheter få extra pengar av finansministern. Men vårändringsbudgeten kan även innehålla dåliga nyheter för myndigheter. Och exakt det ska vi grotta ner oss i idag. Vad innebär egentligen den här vårändringsbudgeten för statsförvaltningen? Hej och välkommen säger jag till Björn Hallberg, utredare på fackförbundet ST.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, jättekul att du är här. Utifrån de statligt anställdas perspektiv då, hur skulle du sammanfatta vårändringsbudgeten? Är det liksom ett glatt så här, wow, eller är det ett besviket, oh?
Det är väl i brist på mer kreativa sägningar, både sött och salt skulle jag säga.
Just det, så lite uppåt, lite neråt.
Ja.
Okej. Ja, men innan vi ska prata om vilka myndigheter som ska få mer pengar då, så tänker jag att vi kanske är på sin plats och påminner om att det är många myndigheter som måste spara i år. Kan inte du recappa hur mycket måste statsförvaltningen spara in på?
Ja, i den budget som gäller för det här året så har det ju lagts ett sparkrav på egentligen större delen av statsförvaltningen, på de allra flesta myndigheter, på 1% av de så kallade förvaltningsanslagen, de medel som myndigheterna har för att driva sin verksamhet. Det gäller ju egentligen alla myndigheter med undantag för rättsväsendet, det vill säga kriminalvården, polismyndigheten, domstolarna. Och sen ska det också tilläggas så att universiteten och högskolorna har ett sparkrav, men det är på 0,5% snarare än 1%.
Just det. Ja, men bra att ha i bakhuvudet. Okej, men om vi tittar nu på vilka extra pengar regeringen har utlovat. Var det någon satsning som överraskade dig, Björn?
Det skulle jag säga, och det var väl också den enda satsningen som inte, eller en av få satsningar som vi inte egentligen kände till på förhand, som regeringen inte hade basunerat ut på något sätt. Och det finns nog en ganska god anledning, tror jag, och det handlar om satsningen på Försäkringskassan som får allt som allt nästan 0,5 miljard kronor extra, varav de största delen av den slanten ska gå till rent krasst att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag. Jag tror också att det finns en god anledning till att man inte slog på stora trumman, att det inte var en så kallad pressmeddelande nyhet som man gick ut med från regeringens håll. Det var ingenting man ville skylta med överdrivet mycket.
Varför ville man inte göra det? Det är ju ändå liksom en förbättring för massa människor, antar jag, som väntar på sina utbetalningar från Försäkringskassan, som ju kanske är liksom en sån här grundläggande inkomst man behöver för att bara klara sig från månad till månad.
Precis, och det var ju liksom ett högst nödvändigt tillskott som Försäkringskassan fick. För det har ju varit väldigt tydligt under det senaste halvåret att Försäkringskassan har haft det kämpigt. Man har inte haft tillräckliga resurser för att personalsätta sin verksamhet på ett rimligt sätt, helt enkelt. Och det är det som har lett till den situation som har varit, som vi har sett, att telefonköerna på myndigheten har liksom rusat i höjden. Det har varit jättesvårt att nå försäkringshandläggare och kundservice eller medborgarservice på Försäkringskassan, just därför. För att man har varit tvungen att dra ner på personal, eller åtminstone inte rekrytera personal i den utsträckning som behövs. Så att det var ett absolut nödvändigt tillskott. Men det ska ju också ses i ljuset av att regeringen drog bort 100 miljoner från Försäkringskassan. Och så här i efterhand kan man ju fundera på hur klokt det var. För jag skulle vilja säga att den här situationen gick att förutse.
Just det, så det är någon slags erkännande av ett misstag. Även om man inte vill tala högt om det, så kanske själva liksom siffrorna i de här två respektive besluten från i höstas och i våras nu då säger sitt.
Så tolkar ju vi det. Det är där vi läser in att man har nu faktiskt insett att det inte var en särskilt klok idé att dra in på medel för specifikt Försäkringskassan, eftersom att det har märkts. Det har märkts för väldigt många medborgare att Försäkringskassan, en central pusselbit i det ekonomiska välfärdssystemet, har inte kunnat leverera på sitt uppdrag. Och det blir väldigt tydligt, och då måste man göra någonting.
Men Försäkringskassan är ju också en gigantonormous myndighet, som jag brukar tänka. Jättestor alltså. Hur mycket är 300 miljoner kronor för dem egentligen?
300 miljoner kronor är ju enormt mycket pengar förstås, men i relation till, som du är inne på, Försäkringskassans totala förvaltningsanslag, de medel som ska användas för att så att säga personalsätta och bemanna verksamheten, så är det ganska lite. De har ett totalt förvaltningsanslag på ungefär 10 miljarder kronor strax under. Så det är ju ett tillskott om någonstans mellan 2-3% som det här innebär då.
Men som vi ändå hoppas kan göra skillnad då. Och vi har frågat fackförbundet STs ordförande på Försäkringskassan, Thomas Åding, hur han ser på extra pengarna som regeringen beslutat om.
Positivt att det kommer tillskott till vår myndighetsverksamhet. Väldigt bra, det ligger i linje med ungefär som jag tror myndigheten behöver nu och man har efterfrågat. Tyvärr så är det alldeles för sent. Det här är medel vi behövt inför 2024, redan i höstas alltså. Skadan av att inte haft tillräckligt med ekonomiska förutsättningar för 2024 är redan så stor, och det kommer få konsekvenser för hela resten av det här året. Konsekvenserna kommer vara sämre tillgänglighet och längre handläggningstider förstås, och det känns otroligt tråkigt och olyckligt att vi har, på något vis har tappat bort det här året, och att vi kommer behöva handskas med långa handläggningstider framöver under en lång period, tack vare att vi inte har fått rätt förutsättningar inför 2024.
Men det är ju bara Försäkringskassan som får ett extra tillskott för att klara sitt vanliga uppdrag. Vilka andra myndigheter tycker du borde ha fått mer pengar för att klara sin helt vanliga verksamhet?
Jag tror att man i princip skulle kunna ringa vilken generaldirektör eller myndighetschef som helst och fråga om de har ett behov av större medel just nu. Och jag tror att det ärliga svaret, i den mån de skulle vilja säga det, skulle vara att ja, det finns behov av mer pengar. Sen är det ju alltid prioriteringsfrågor förstås. Alla kan inte alltid få allt. Men just nu och liksom under senaste tiden tycker jag och vi att det har varit tydligare än på länge att det är väldigt många statliga verksamheter som är pressade. Ett konkret exempel, och som ju en myndighet som liksom har varit i ropet under ganska lång tid, är ju CSN, Centrala studiestödsnämnden, som i synnerhet har haft problem med att ha en tillräcklig bemanning och ha tillräckligt bra system för att kunna ilandsätta det här omställningsstudiestödet. Man hade behövt mer pengar nu också, men istället så fick man relativt nyligen avsluta provanställningar för att man inte hade tillräckliga resurser. Och det säger ju någonting.
En myndighet som ska växa och utöka sin verksamhet väldigt snabbt är ju kriminalvården. Och de har ju därför bett regeringen om mer pengar. Hur blev det med det?
De fick en stor slant, ska sägas. De får knappt 1,4 miljarder kronor, och det är ju en av de enskilt största satsningarna i hela den här vårändringsbudgeten. Men till saken hör att den summa de myndighetsledningen begärde, äskade som man säger, inför den här vårändringsbudgeten var ju nästan en miljard större. Kriminalvården är ju en extremt tillväxande fas just nu, där det ställs enorma krav på dem givet den rättspolitik som förs och givet liksom den kapacitetsökning som den myndigheten kommer behöva ha här under de kommande åren. Och det inser ju de allra flesta att även om 1,4 miljarder är mycket pengar, hade man egentligen behövt ytterligare en miljard, ja, då finns det inte medel till allt det myndighetsledningen bedömer skulle behöva göras för att kunna reformera i den takt regeringen ställer krav på dem, så att säga.
Mm. Ja, men i tidningen Publikt har ju fackförbundet STs avdelningsordförande inom kriminalvården, Joakim Danielsson, kommenterat det här tillskottet. Och han menar ju att myndigheten hade behövt alla de här pengarna som de hade äskat då för att kunna bygga ut antalet platser och också få kunna rekrytera och behålla personal. Och han tycker att kriminalvården är i ett känsligt ekonomiskt läge och säger så här:
Om regeringen ville visa allvar med den politik den förde så hade jag också förväntat mig att man hörsammat kriminalvårdens hela yrkande. Samtidigt som vi bygger ut är det viktigt att svensk kriminalvård inte tappar i kvalitet.
Ja, Joakim Danielsson från SD på kriminalvården är så skeptisk. Men vad tror du, Björn? Vad kan det liksom få för konsekvenser att man får då nästan 1 miljard mindre än man har begärt?
Får inte kriminalvården de pengar de anser sig behöva, då kommer ju prioriteringar behöva göras någonstans. Och vi är väl oroliga för, eller vi är oroliga för, att då kommer satsningarna framförallt prioritera att nå de kvantitativa målen. Att bygga x antal fängelser och inhärbärgera x antal klienter. Och det kommer prioriteras före exempelvis säkerhet för anställda och intagna klienter och rehabiliterande insatser för de intagna och så vidare. Det är väl där vi ser på ett, liksom, utifrån ett makroperspektiv att det finns risker om medlen inte räcker till.
Om vi går vidare till en annan myndighet då, så kan man väl säga att i en liknande situation som kriminalvården befinner sig i är ju även SIS, alltså statens institutionsstyrelse, som vårdar unga med psykosociala problem och även unga som har blivit kriminella. Och SIS har ju akut platsbrist och dessutom många lokaler som är i väldigt dåligt skick. Har SIS fått ett pengatillskott av regeringen i den här vårändringsbudgeten?
De har fått ett tillskott på, jag tror att det är dryga 300 miljoner kronor. Och det är också ungefär i linje med de behov man säger sig ha haft för det här innevarande året. Sen ska man inte sticka under stol med att de kommer ha ganska stora behov även framöver. Men det är ju också för att en myndighet, en statens institutionsstyrelse, behöver hantera en helt ny ungdomsbrottslighet och effekterna av den. Och som du var inne på, Silvia, man har inte sedan tidigare liksom rätt förutsättningar i termer av lokaler, inte heller vad gäller personalens liksom utbildning och vad man har en personalstyrka för. Man har inte sedan tidigare varit fullt rustade för att liksom möta den situationen som man nu ska hantera. Så att det är väldigt bra att de får de här medlen nu, men det ställs också höga krav på framtiden. Sen är det ju en myndighet som är i ropet och det kommer ske förändringar framöver. Exakt vart det tar vägen, vilken riktning på besluten som fattas och så vidare, det får man väl anledning att återkomma till. Men det är bra att satsningar åtminstone görs här och nu för att liksom, som motsvarar de krav myndigheten säger sig ha.
Ja, men vi kommer faktiskt att prata utförligt om SIS utmaningar och framtid snart här i Statshemligheter. Och då kommer vi ju analysera läget tillsammans med SIS generaldirektör och STs fackliga representanter. Så håll utkik efter det. Okej, nu har vi pratat om Försäkringskassan, SIS och kriminalvården. Finns det någon annan myndighet som kan glädja sig åt lite mer pengar?
De lite större satsningarna som görs i övrigt är ju, ja, men kanske framförallt på Sveriges domstolar som får ungefär 100 miljoner ytterligare i tillskott. Sveriges domstolar har ju fått ett väldigt ökat ärendeinflöde som man behöver verkligen resursförstärkningar för att kunna personalsätta eller domstolarnas arbete på ett bra sätt och för att kunna anpassa domstolarnas arbete säkerhetsmässigt och så vidare utifrån den situation man har att hantera. Så att, ingen större överraskning, men ett välbehövligt tillskott. Sen, ja, lite som i de allra flesta fall så får de kanske inte riktigt där de har efterfrågat.
Ja, men intressant. Jag tänkte säga grattis Sveriges domstolar, men det är kanske inte så kul skäl då till att det blir så här. Men i vårändringsbudgeten händer ju också en annan viktig sak för statsförvaltningen. Regeringen presenterar den så kallade pris- och löneuppräkningen. Och det betyder ju att myndigheter får lite mer pengar varje år för att kunna betala för pris- och löneökningar. Hur mycket är den här ökningen i år, Björn?
Ja, det kan man redovisa för på lite olika sätt. Men det som är kanske framförallt intressant, det är ju hur mycket förvaltningsanslagen ökar vad gäller lönekostnaderna. Det är ju framförallt lönekostnaderna och hur mycket de räknas upp med som är intressant, för det tycker vi och har länge tyckt inte funkar särskilt bra eftersom att det finns en automatisk mekanism inbyggd i uppräkningen av lönekostnaderna som görs att uppräkningen av lönekostnaderna hela tiden hålls tillbaka. Det är effekten av det så kallade produktivitetsavdraget som finns till för att hålla tillbaka lönekostnadsutvecklingen. Syftet med det är ju förstås att spara pengar över tid, att lönekostnader inte ska rusa iväg. Och själva tanken med det är ju att det ska stimulera fram effektiviseringar i de här verksamheterna. Vilket vi starkt ifrågasätter att man kan göra, åtminstone inte i den liksom takt som produktivitetsavdraget ställer krav på verksamheterna att effektivisera sig. Det blev en lång historia, men det är också en lång historia.
Men som jag har förstått det då, så ligger ju den här löneuppräkningen då på ungefär 1,15%. Så, men vad betyder det liksom? Betyder det att om du jobbar statligt så får du bara 1,15% mer i lön? Eller vill du förklara, Björn?
Ja, nej, det kommer de inte göra, och det ska de verkligen inte göra. Jag vill poängtera utifrån ett fackligt perspektiv här, eftersom att vi har ju ett gällande avtal på det statliga området där vi har kommit överens om löneökningar för statligt anställda som ligger på drygt 3% under det här året. Så det man kan säga är ju att lönekostnaderna kommer, eftersom att det här avtalet kommer följas som vi har ingått med vår motpart på det statliga området, då kommer lönerna och därmed arbetsomkostnaderna att öka runt 3%, strax över 3% det här året. Samtidigt som du är inne på, så kommer anslaget vad gäller lönekostnader kommer bara räknas upp med 1,15%. Det kommer bli en mellanskillnad på 2% där, eller knappa 2%, och då kommer de här pengarna behöva tas någon annanstans ifrån. Och det vi ser har hänt över tid på statliga myndigheter, det är ju istället att pengarna tas ifrån liksom bemanningen. Att de statligt anställda, relativt sett vad de statligt anställda ska göra, blir allt färre över tid. Att det inte finns tillräckligt många anställda, eller det finns inte pengar till tillräckligt många anställda för att göra det jobb de ska göra, så att de anställda som är kvar i staten behöver göra mer och mer över tid. Det är där skon klämmer, och det är därför vi menar att det här produktivitetsavdraget inte håller. Det gör är att ställa högre krav på människor och rent krasst bränna ut människor när arbetsbelastningen bara ökar.
Ja, men tack för att du förklarar vad det här fruktade produktivitetsavdraget faktiskt kan innebära i praktiken då, tyvärr. Vi har ju i tidigare avsnitt här i podden Statshemligheter pratat om att många statliga museer har dåligt med pengar. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har haft det extra tufft. Delar av museets tak har ju rasat in, så att de varit tvungna att hålla stängt i flera månader. Men nu kom ju ett ganska roligt besked, Björn. Kan inte du berätta om det?
Ja, och det roliga beskedet ska man väl säga är att regeringen håller sitt löfte som man har gett till Naturhistoriska riksmuseet tidigare om att ge museet ersättning för de intäktsförluster som man har haft under den här långa perioden när museet har varit nedstängt. Så Naturhistoriska får 12,8 miljoner genom vårändringsbudgeten. Det är för att ersätta intäktsförluster om lite mer, 20 miljoner tror jag att de ligger på, men man har liksom lyckats vrida och vända på kronorna, så att det där går ihop sig. Och det budskapet från myndigheten är väl att okej, nu klarar vi oss. Vi klarar det här budgetåret, så att den akuta faran för Naturhistoriska riksmuseet är över. Men faran på lång sikt för det museet, eller för all del för andra museer, den är inte borta, utan där finns det mycket att göra fortfarande. Så det är en bra nyhet, och den är liksom värd att uppmärksamma. Men det är inte färdiga, om man säger så.
Ja, jag fattar att det är krångligt, och jag som är en sån som älskar museer, jag blir ändå lite glad sådär. Och Naturhistoriska öppnar ju igen i juni, och då förhoppningsvis med ett helt tak. Hur taggad är du, Björn, på att gå dit för att titta på dinosaurieskelett? Jag vet att du ska vara föräldraledig här inom kort.
Ja, men väldigt ändå, måste jag säga. Under min förra föräldraledighet så var det ju pandemi, så då var det inte så mycket museibesök eller så mycket utevaro överhuvudtaget. Nu ska jag vara föräldraledig snart igen, och min äldsta son är 4 år, och det är liksom perfekt dinosaurieålder. Så ett eller 20 besök på Naturhistoriska kommer absolut bli under det kommande året.
Det blir årskort på Naturhistoriska. Ja, ja, vi är i exakt samma fas. Jag var ju också föräldraledig när det var liksom pandemi senast och ska nu få ett barn i sommar. Så att vi kanske ses då helt enkelt på Absolut. Naturhistoriska. Tack så jättemycket Björn Hallberg för att du var med, utredare på fackförbundet ST, och analyserade vårändringsbudgeten här med mig.
Tack, tack.
Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för idag!